Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sladdar hon in som den lilla sladdertackan hon är.
Det gör hon, och det gör hon med den pondusen, för nu är lille lördag tillbaka. Hon har blivit galen, frugan min, hon har blivit galen redan innan vi har börjat.
Det är så sjukt kul att sitta här med dig igen.
Detsamma.
Vi behövde en paus.
Ja, vi gjorde kanske det.
Ja.
Men det har varit lite tråkigare i livet, tycker jag.
Ja, men okej, vi kanske måste bara förklara våran sketch.
Absolut, gör det du. Det var ju du som kom på den.
Alltså jag fick ju årtusendets skrattattack. Och jag var så här, det var också så otroligt episkt, för att så här, vi har liksom pratat lite vagt om fram och tillbaka om vi ska dra upp podden eller inte, för det var ju liksom en paus, för när vi slutade podden då var allting alldeles för infekterat, vi kommer komma in på det med, men när den där situationen hände, då fanns det ingen annan på jorden förutom Ann Söderlund som har exakt samma hjärna som mig, som ser exakt samma, förstår den känslan när man har en kompis som ser för sitt inre exakt samma scenario utspelas. Och du behöver inte förklara speciellt mycket. Vi har exakt samma bilder i huvudet. Det är därför du och jag funkar ihop så bra, tror jag, i liksom podd och livet etc. För att vi kan visualisera exakt samma saker. Vi tycker exakt samma saker är kul och förstår klurigheter på exakt samma sätt.
Klurisarna.
Nej, men, och då, hur som helst, så var jag alltså på väg till, och för att hålla ett föredrag om sociala medier nere i Halmstad, och på Göteborgs central så är det en, ja, vad ska man kalla det för? En jovalisk man.
Kan vi ge dem några bilder, de som inte är inne i våra huvud? Är det Cornelis Vreeswijk?
Nej, eller? Det är en förfriskad man. Det är en förfriskad man.
Till skillnad mot Cornelis. Ja. Han körde ju helt nyktert. Spola kräken. Ja, verkligen. Spola kräken med Cornelis. Ja. Det börjar stabilt, det börjar stabilt.
Det börjar bra.
Jag tar en klunk vatten.
Jag gör det så länge. Kan du behöva 18 till. Hur som helst, så springer jag på en överfriskad herre med glatt lynne.
Ja.
Ja. I sin ryggsäck har han en stor whiskyflaska som sticker ut. Och precis när han då ska hasa upp den här ryggsäcken när han går förbi mig på ryggen, så faller den här whiskyflaskan ut. Jag impulsivt, liksom instinktivt kasta mig fram för att ta emot den, och han bara
nej, hade han häxskratt?
Han hade rökt och han hade druckit massor.
Berätta nu, det är så lång tid.
Sluta vi får skratta, kvinna.
Vi får lägga ner. Det väsande skrattet, har du saknat det?
Tillbaka. Ett två tyst skratt där, så kommer det vara en lång paus.
Kan man ändra på sånt runt 40 plus? Kan man säga?
Då säger ju att ju äldre man blir ju högre skrattar man.
Mitt väsande är fortfarande kvar.
Vi måste ha mer bekräftelse för vår humor, att vi är roliga.
Ja, så, det måste vara så.
Ja, det måste vara så.
Gud vad intressant. Ja, men fortsätt nu då.
Okej. Och jag bara, precis när jag då fångar flaskan inser jag varför han skrattar. För flaskan är gjord utav plast.
He devil crusty.
Han bara, det är pet! Men saken är den, det som är det roliga eller komiska i situationen, det är ju inte att han är alkoholiserad och att flaskan är utav plast. Det är ju snarare cynismen i det här från spritleverantörerna som vet att deras storkonsumenter har ett, liksom, ett nytt typ av marknadsbehov. De behöver saker som inte går sönder. Så självklart ska de använda PET-flaskesprit. Den håller, den är ändå lite glamorös i sitt yttre.
Men det är väl billigare också?
Det är billigare. Ja, men alltså, det finns mycket ondska i den här flaskan som är så fruktansvärd. Vilket gör situationen så otroligt liksom, satirisk på något sätt. Liksom.
Jag fattar.
Ja, så därför kom jag hem med den här sketchen och var så här, det finns ingen person på jorden som kan förstå den här, det här som hände.
Denna fantastiska satir. Men vi är ju lite, vi är lite old school när det gäller sånt där. Vi ser det roliga och det tragiska i samhället, att det går ju hand i hand. Det tycker jag har försvunnit lite liksom, senast. Sen vi började med Instagram så har satiren försvunnit lite. Folk förstår inte riktigt att det kan vara tragikomiskt, som vi brukar säga.
Nej, men alltså, det här, alltså gud, jag kan ju tänka igen mig på såna här grejer. För jag upplever att en yngre generation, Generation Z, de är väldigt mycket, liksom, det har vi pratat om förut, att de är väldigt mycket liksom, Åsa-Nisse-humor. Vad man ser är det som är kul. Mm. Och det som sker mellan raderna, den har liksom inte riktigt...
Det är för jobbigt.
Det är för jobbigt, ja. För det är inte tydligt. Och det märker jag också, så här, jag la upp något satiriskt inlägg här om dagen med Gunilla Persson, hennes mamma och en ängel. Och då skrev jag, och mamman har en ganska tom blick och Gunilla är överexalterad och visar upp en liten ängel som blinkar i olika färger för mamman. Och då skrev jag på, som överrubrik på mamman, jag, och så skrev jag på överrubrik på Gunilla, mina barn, och på ängeln, talang. Så här, känslan just nu. Liksom. Alltså, så, här, för så är det ju, för när jag kollar på talang, jag är inte superimpad. Liksom. Men mina barn älskar ju skiten, så det är klart jag kollar för dem. Och, ja, jag ska säga 80% fattar det här. Men sen är det de där 20% som är så här, att det här är hånande, häcklande och alltihopa. Och det handlar ju inte om det, det handlar ju om det som sker mellan raderna. Och det var det där mellanregistret, det är vad jag ska kalla det för. Det var det som lite gick förlorat sista halvåret med Lille Lördag.
Men nu är vi tillbaka. Och som vanligt så... Ja, det är klart att vi kommer göra bort oss. Vi är bara kvinnor.
Vi är bara kvinnor. Vi är inga män tyvärr.
Vi är inte perfekta som männen. Ja, det är en märklig turbulent tid vi lever i. Och det känns också lite så här...
Vi ska försöka undvika i mesta möjliga mån att prata om corona i den här podden. Men den kanske behöver lite adresseras ur ett så här, samhällsperspektiv.
Ja.
Ett, intressant hur snabbt anpassningsbara vi trots allt varit.
Mm.
Och då förstår man ju, för nu är det ju nästan så här undantagstillstånd som skulle råda under krig.
Mm.
Och hur ett land organiserar sig som det vore under krig. Vi som också varit så neutrala och liksom inte vana med den här typen utav liksom situation. Det här har ju aldrig skett. Sen undrar jag ju såklart så här, hur mycket spelar medierapportering, sociala medier in? För vi har ju ändå varit med i svininfluensan och grejer. Då saker som ting har liksom känts mer konkret. Man går ner och massvaccinerar sig hos arbetsgivaren och sen så är det, kommer man hem och så blir man lite sjuk ett par dagar och så är det bra. Nu finns ju inget vaccin, så det kanske därför är så stapplande på något sätt.
Ja, men det är klart det, för jag tänker också att vi levde liksom under så många år i så här, bland annat Per Albins och Palmes och socialdemokratins trygga famn. Så att jag tror att vi tänker bara att någon ska ordna det.
Jag tror ju att sociala medier har en stor inverkan i hur den här informationsspridningen har varit, jag skulle inte säga helt successful.
Nej. Men jag kan hålla med om det där. Vi pratade om det någon gång, tror jag, i podden, att så här, vissa människor kanske kan få sitta på sina höga hästar och tycka till eftersom de är bäst i sitt gebit, i landet eller i världen. Och det är lite som många förstår sig påtycka, bland annat Patrik Sjöberg.
Mm.
Ja, där folk ska bara sitta titta lite på kammaren och tycka till om en, liksom en internationell superkatastrof. Men... Ah, de där verkar inte göra mycket på vad var det skrivit, smittskyddsföreningen där.
Ja.
Men det finns en liten minianalys som jag har gjort. Mm. Att jag tror att det kom, att skilsmässostatistiken kommer gå ner.
Ja, gud ja.
För dels är så här, vad ska vi göra när vi är instängda? Okej, vi får pippa, det kommer bli fler barn och då får vi hålla ihop. Men sen känner jag att sen den här nationella krisen har skett i Sverige så har jag blivit mycket snällare.
Ja, men saken är ju den, det här är ju så tidstypiskt för att vi har ju inte tid att fokusera på skilsmässa.
Nej, men man, jag tror också att man är lite mer rädd för att bli ensam och helt plötsligt så känner man så här, jag känner som att jag lever under andra världskriget. Man samlas vid radion, alltså aka till liksom tv nu då. Man käkar middagar tillsammans, man tar så här bilder, så här, det här var den historiska dagen. Vi blir liksom enade då, och inte via internet utan via fysiska kontakter med människor vi bryr oss om och även människor som vi inte visste att vi brydde oss om.
Mm.
Det blir lite som att vi ligger för döden allihopa, vi måste rätta till skiten.
Mm.
Det är ändå en ganska fin känsla och liksom, det kan inte vara sånt himla sammanträffande att allt håller på att gå åt helvete och så liksom korrigeras det av moder jord. Ursäkta alltså, uttrycket moder jord.
Jag blir ju också så här, jag blir ju verkligen divine. Jag tror ju helt plötsligt på någonting. Mm. Otroligt, för att så här, alla de här rapporterna som har varit om miljöns påverkan och allt håller på att gå åt helvete. Och så bara kommer ett jävla virus som i slutändan är så här att vi människor har släppt ut någonting skit i naturen som sen ett djur har ätit, som sen någon äter och vi får i oss det och så sprids det och så sprids det. Alltså det är vårt eget fel. Alltså så här. Och då självregleras, självreglerar moder jord den här liksom avfallsindustrin. Sluta, alltså allt det här som egentligen typ Greta har predikat och sagt att det här måste vi göra, men ingen egentligen kan göra eftersom hela samhället är ett helt konsumtions...
Marknaden styr. Liksom. Men jag har blivit lite så här, jag har fått en tvärtom effekt. Jag har velat konsumera sen där hände. Varit inne på auktionssajter, varit ute och käkat. Som att jag vill hjälpa samhället att överleva.
Så är det ju. Man vill ju verkligen, alla vill ju bidra, men det är så jävla svårt för att det är olika saker som drar i en hela tiden.
Men vi fattar ju inte liksom, efterdyningen om det här kommer ju vara... Jag orkar inte ens tänka på det. Kan vi inte bara...
Det var en känd politiker där för ett tag sedan som sa att så här, you ain't seen nothing yet.
Mm.
Alltså så här, konsekvenserna utav det här, det kommer ta år att reparera.
Men jag var på ett födelsedagskalas i lördags och du vet, man liksom kommer med sina killar, man öppnar dörren och tänker att det är som vanligt att man så här, okej, nu kämpar vi på i en timme med de här 253 personerna i en liten trea i Hammarbyhöjden. Så bara, hejsan svejsan. 10 som är glada personer satt där och skulle precis äta en liten tårta. Och även de närmaste blir rädda för varandra.
Mm.
Och nu, som i Norge då, där de inte går i skolan och där de då uppmanas barn att de får max ha 2 kompisar som de får leka med hela tiden. Och att man max då ska vara man ska hålla helst 2 meters avstånd och man ska ses ute. Du vet, det, liksom, det förändrar ju också hela scenen för hur människor ska umgås. Tänk dig själv om du var så här 9 år och skulle ut och leka med lill Ann och lill Kacken. Så bara, men du måste hålla i 2 mitt ifrån varandra och det måste vara samma kompisar hela tiden. Alltså, det är så svårt i praktiken att leva efter sådana reglemansch.
Exactement.
With a song.
Ja.
Men hur har du varit? Hur är du? Du och Joelle, känner du dig snällare?
Nej, men alltså jag... ja. Eller framförallt så är det ju så här, det är ingen idé ens att så här, fokusera på ens relation med tanke på att ja, men det är ju precis så här. Det är varför folk inte skiljer sig etc. i fattiga länder. Det är ju just på grund av att det finns andra större problem.
Precis.
Ja, som är viktigare. Så att man hinner inte fokusera så mycket på sitt eget. Så jag tror att det är bra också utifrån någon form av samlevnadsperspektiv. Precis som du är inne på. Livet som egenföretagare är väldigt kul, men det är verkligen långt ifrån en dans på rosor. Och ibland, jag vet inte hur du upplever det, så har man ju inte direkt jämnt cashflow. Det är ju alltid målsättningen, men det är inte alltid det blir så.
Nej, det kan ju gå flera månader utan att man får in pengar. Om man tänker till exempel på sommarmånaderna. Det brukar vi en chock där i augusti.
Ja, ofta så vet man ju att så här, ja, man har större projekt bokade, men ibland blir det liksom hål och luckor i ekonomin. Och jag är otroligt glad att faktiskt få ha en samarbetspartner i den här podden som är Ferratum.
Och här kan du då ansöka om ett belopp mellan 1 000 och 45 000 kronor. Det funkar lite som ett kreditkort. Men istället för att du har ett kort och så får du pengarna utbetala till ett bankkonto i ditt namn. Och du väljer ju såklart hur mycket du vill ta ut och sen betalar du bara ränta på den delen av krediten som du har nyttjat.
Exakt, och den räntan är alltså inte mer än 3,3%.
Nej, och det är faktiskt inget ocker. Nej. Det är det typ jag betalar på min bank.
Ish. Många kan verkligen få kredit utav Ferratum, men det görs ju givetvis alltid en liksom individuell bedömning, vilket betyder att det inte är säkert att du blir beviljad. Men själva ansökan tar inte mer än 6 minuter att göra, och det görs på ferratum.se. Mm. ferratum.se.
Det är ändå viktigt att påpeka att det här är en högkostnadskredit.
Ja, den går under det liksom paraplyt.
Precis, och som med vilket liksom lån eller räkning som helst så kan du ju riskera att få en betalningsanmärkning om du inte betalar tillbaka i tid.
Precis.
Så tänk efter innan och räkna på om du kan betala tillbaka lånet. Och där finns det faktiskt ett bra sätt. Du kan gå in på hallåkonsument.se. Mm. Där kan du få hjälp med dina uträkningar.
Gå in på ferratum.se och använd koden LILLELÖRDAG25. Då får ni alltså 25 dagars räntefritt första gången ni använder Ferratum. Det vill säga, vet ni att ni har pengar nästa månad så kan ni faktiskt bara...
Då är det som att låna brorsan.
Ja, exakt.
Eller mamma kanske.
Ja. Mm. Så gå in på ferratum.se och läs mer. Du lyssnar på Lille Lördag och våran podd har en samarbetspartner, ingen mindre än
Oslo Skin Lab. Och jag tänkte bara fråga dig, ser du någonting särskilt with my face?
Ja, att ditt 105-åriga ansikte ser alldeles perky ut.
Ja, men är det något särskilt? Är det någon detalj som du tänker så här, åh, gud, vilka stora, härliga, fluffiga...
kinder.
Precis, ser du?
Ja, nej, men du är faktiskt... Jag måste faktiskt säga det. Det låter kanske som att man sitter och hittar på, men jag såg dig i februari... Och du började med det här i februari.
Ja.
Och du har inte fixat och trixat något under tiden.
Nej, inte vad jag vet.
Nej.
Nej.
Du är alltså väldigt mycket mer liksom, vad ska jag säga, spänstig i hyn.
Ja.
Det är faktiskt helt sjukt. Jag kan ju inte prata superobjektivt i och med att jag bara har tagit det här själv i 2 år och upplever en ganska stor förändring. Men det är ju som sagt, det är svårt att avgöra på sig själv. Jag tycker mest att jag känner det liksom just på så här mammamagen och liksom celluliter. Där har jag fått störst effekt av det här.
Det är också smidigt och få i sig, om man säger så. Jag är ju inte så mycket för tabletter, så jag tycker att det här är bättre. Man kan ju ha den både, man kan både dricka den eller ha den i maten.
Precis.
Sånt gillar jag, att det finns alternativ.
Exakt. Mm. Ja, egentligen kan man ju ta det till vad som helst för att det är helt smak- och doftfritt. Det enda som det inte är så gott i är kolsyradryck, så det kan man undvika.
Jag tycker faktiskt att ni ska testa det här, för att det blir skillnad och jag tror att ni kommer känna det själva. Och känner ni inte det så är det ju bara att sluta. Och vi här på Lille Lördag har en superrabatt till er.
Exakt.
Shoot.
Ja, vill ni förebygga rynkor, fina linjer och celluliter? Alla är olika. Vissa vill inte, vissa vill. Då tycker jag att ni ska lyssna på det här erbjudandet. Med rabattkoden LÖRDAG får ni lyssnare 60% rabatt på er första beställning. Om ni blir medlem på The Solution så gå in på osloskinlab.se. Som medlem får man hem ett nytt paket med 28 stycken dagsdoser. Och var fjärde vecka fylls den här på. Och 30% får man även på försändelsen som kommer efter. Så först 60% och sen 30%. Och det är fri frakt och ingen bindningstid. Men man ska prova ett par månader tycker jag för att liksom få en känsla av att det faktiskt funkar för en.
Precis, och det känner jag att jag har varit full av tålamod. Men att det gick snabbare än vad jag trodde.
Ja.
Ja, och känna skillnad och se skillnad. Så prova nu. Jag tror faktiskt inte att ni kommer bli besvikna.
Det tror inte jag heller.
Nej, men jag har ju nu börjat följa den här serien The Morning Show. Jag är sist på bollen. Jag läser också just nu K-klubben. Mm. Så att Ja.
Du är där.
Jag är där.
Du är ett halvår för sen.
Men jag kan tycka att det är bra också. Det kanske är bra, för då gör man inte bort sig. Det är min nya taktik. Gör allting ett halvår senare. Ingen kommer att lyssna på den här podden. Nej, men då har jag tittat på The Morning Show. Och den svänger ju och slänger ju. Så man är inne i någon form av ja, rus. Som liksom skämtar april och ens hjärna. När man tänker att ja, nu har de kommit till den här conclusion. Det finns en scen då när Alex man då, som har fått flytta hemifrån eller från lägenheten för att hon ska bli kär i honom igen. Och hon är ju ett ärsle mot honom. Han är ju bara en liten golvmopp för henne. Och ja, det här har hänt då med Mitch, att det här har kommit fram att han har varit en Weinstein-typ som har liksom legat med anställda och liksom blivit avskedad då. Och han kommer in i lägenheten tillsammans med dottern och tittar på henne liksom som... ja, men allting står liksom på sin spets, men han ska ju ändå gå hem då eftersom han inte får bo där. Och då har han den här blicken som män har när kvinnor har valt karriären i första hand och inte kanske familj och man. Alltså det är inte så uttalat i mäns fall. Alla som jobbar som vd, alla som har högt uppsatta positioner i samhället, det är bara underförstått att frun tar, eller en barnflicka eller något liknande, tar det stora lasset. Mm. Det finns ingen offerroll i kvinnan, utan när man liksom hoppat på den hästen, aha, då tar man det liksom. Då sitter man i sadeln och vet vad det är som gäller. Förstår jag menar? Mm. Men hans blick då när han inser att liksom, hon mår dåligt och loppet är kört och alla de där känslorna i blicken, så här, ja, så här var det för att hon valde att inte liksom sätta familjen först. Jag tycker det är så jävla snyggt gjort, för jag har aldrig sett den blicken på en man. Det brukar alltid vara kvinnan som är så här, ja, men du vet, är ledsen eller besviken och mannen har varit otrogen. Nu tänker jag också i det här Nixons tjejer eller vad det heter. Mm. Där är också så här, de har skrivit om historien till att en rysk kvinna var den första kvinnan på månen. Mm. Före då USA, att det blir en helt annan, man måste bara liksom helt plötsligt ändra fokus och liksom göra om hela världsbilden när man tänker på att, så här, att kvinnor sätter sig själva i första rummet. Men det var så mycket hans jävla blick, att han var så anklagad, han var ett offer, det var så synd om honom, han så här, som att hela jorden hade gått under när han insåg konsekvenserna av att hon hade offrat allt och ändå verkade det gå åt helvete. Vet du vilken scen jag menar?
Ja, jag vet exakt vilken scen du menar.
Jag kan inte riktigt liksom förklara känslan i det där. Men
vad är teorin?
Nej, men teorin är ju att män... att de är så rädda fortfarande för självständighet, för att de hela tiden tänker så här, om hon vill gå till jobbet, om hon vill ha med sina tjejer, om hon vill bla bla bla, då finns det ju en möjlighet att jag inte sätts i första rummet och då kan hon lämna mig.
Men jag tror ju att hela liksom idén med liksom den klassiska försörjaren och liksom den typen av man som också är väldigt schabloniserad och egentligen inte kanske existerat de senaste 50 åren.
Nej, jag vet.
Att det alltid har varit, alltså alla män har ett större behov av kvinnor än kvinnor har av män.
Jag vet.
Och även om det har varit så att snubben har varit ute och dragit hem stålarna, så har det alltid varit så här kvinnan som har haft den tysta makten i hemmet. Det är väl inga nyheter egentligen. Men där i den scenen som du beskriver blev det så otroligt talande och tydligt hur maktlös han var inför makten.
Mm.
Och att makten som han trodde han hade haft aldrig hade bara liksom varit en chimär runt. Du vet det här paret i Fröken Frimans krig, du vet Allan Svensson och Ulla Skog.
Ja.
Där han är liksom den store potente mannen som bestämmer och minsann kan domdera, och han vet, men det, hon är hela tiden den tysta makthavaren som hela tiden får honom att tro att det är han som har kommit på allting, fast allting egentligen skapat av henne. Det paret är väldigt tydligt talande för hur det faktiskt kanske har sett ut.
Ja, Hillary Clinton, Bill Clinton. Måste ändå ge Hillary...
Sett dokumentären?
Nej, jag har inte gjort det. Men, ja. Men jag tycker ändå att det är magiskt att hon säger, okej, okay, fuck tystnadskulturen. Hon pratar till den helt öppet om hans otrohet.
Mm.
Berätta.
Ja, nej, men det är ju två vändor utav otroheten. Den första, vad heter det, otrohetsvändan när han fortfarande är Arkansas liksom. Då är hon ganska arg. Medierapporteringen ser ut. Hon är så här, jag är ingen Tammy Wynette stand by your man. Men då var inte samtiden redo för henne, för hon var en yrkeskvinna. Så det såg ut som att hon pissade på alla, vad heter det, hemmafruar. Och ja, var liksom en ganska hård och kall kvinna. Liksom. Så att de tyckte lite att det var ett rätt åt Hillary.
Jaha.
Ja.
Så där fick man, ja, men det är den gamla tidens conclusion, ja, att om man inte tar hand om sin, om man är för kall, det har de ju också pratat om autism till exempel, om man fram till 90-talet så var, om man har varit en kall mamma, då får man autism, och om man inte vill ligga med sin man, då börjar man kröka. Det är alltid lagts på kvinnornas fel liksom. Ja.
Men sen så vände ju det här då, som blev liksom egentligen en stor anledning varför hon vann valet andra omgången eller andra mandatperioden. Det var ju när han var otrogen med Monica Lewinsky, och hon blev liksom helt tagen på sängen och var i sån chocktillstånd och visste inte alls om hon skulle klara det här och gå igenom det här, och de körde samtalsterapi hardcore, och hon var verkligen, hon hatade ju honom.
Ah.
Och de åker då till Martha's Vineyard för att liksom få en liten paus från media, och medierapporteringen är helt enorm. På Martha's Vineyard står hela liksom lokalbefolkningen med skyltar säger welcome Bill and Hillary. Så att det är ju liksom bara, ja, alltså förstå att hela tiden, alltså nu ska jag verkligen inte säga att jag har haft en så här ohård offentlig skilsmässa. Absolut har jag varit en ganska hård pressrapportering, men inte i närheten av det. Men bara den känslan jag hade då utav isolering och ensamhet och rädslan för att så här, säga saker som hela tiden används som någon form av tredjehandsinformation. Kunde jag prata med en kompis, så kom det där kanske ut liksom, ja, 3 veckor senare i annan form. Liksom. Så man känner sig så otroligt ensam i sin ensamhet. Jag kan bara tänka mig hur fruktansvärt det måste varit. Och det Hillary har gjort, som har varit liksom en sjukt duktig politiker, säga vad man vill och tycker om henne, är att hon är ju väldigt good at the office. Hon kan ju få saker att hända. Det var därför hon var så otroligt bra utrikesminister.
Mm.
Men liksom, hon har ju inte haft liksom, hon har inte varit en people person. Hon har ju inte varit den där traditionella amerikanska presidentfrun som bakar kakor och liksom syltar och saftar och bjuder hem på tebjudningar. Liksom.
Nej. Vem fan hade varit det?
Vem hade varit det?
Kanske jag i och för sig.
Vad har du för jävla självbild?
Ja, men jag gillar ju att aldrig syltat till mitt liv. Kakor. Ja. Okej, det var inte jag. Det var inte jag. Nej, men jag tycker i alla fall att det finns någonting, och det som också hände nu med Weinstein-rättegången.
Ja, men det är den här upprättelsen,
ja,
som alla får. Det är ett år utav tystnad.
Ja, men där har ju också Hillary gjort en så här, stått på barrikaden att hon inte har hållit käften. Nej. Hon har inte accepterat skammen och därmed brutit tystnadskulturen. Och jag tänker också när man läser om Knutby och bara så här, håller för fan på att falla baklänges. Mm. Den här jävla fan, tyrann, Åsa Valda, vad heter hon nu, jag skiter i vad hon heter, denna galna despot som tror att hon har varit sänd av Gud. Hon har ju liksom terroriserat, mobbat, slagit, bitit, riktigt sadistisk människa, just på grund av den här tystnadskulturen, kulturen. Och det tycker jag är läskigt, när man har levt i skam tillräckligt länge, då blir ju tystnadskulturen en del av en själv.
Mm, absolut.
Då blir man liksom, man blir ju helt jävla stum.
Men jag tycker också så här, för egen del så tycker jag ett stort problem när jag liksom haft möjligheten att analysera bakåt det här året har varit artiga flickan-syndromet. Att vi är så tuktade inom artighet, vår generation. Jag har fått lära mig att man ska vara tacksam, man ska vara artig. Många gånger när jag liksom haft interaktioner med män, har liksom den här artigheten liksom legat mig lite i fatet, förstår du?
Vad menar du med interaktioner? Är det då, nej, men alla alltså, sorters interaktioner?
Nej, men alltså allt från att så här, bara
penetrationer?
Nej, nej. Alltså allt från att prata med en snubbe i sociala medier som uppenbarligen stöter på mig och säger bara, tack snälla, men jag är inte intresserad, har det så bra. Alltså att jag börjar där. Och sen så liksom kommer de längre och längre, alltså de bara gaslightar på, och artiga flickan har liksom stått som någon jävla gatekeeper för vad jag egentligen vill säga. Nu när jag börjat så här, sakteligen liksom demolera henne, det är först då jag säger, vet du, Jag kommer inte prata med dig. Jag kommer inte svara på tilltal på Wordfeud. Jag kommer inte säga att jag inte är intresserad. Jag kommer inte ens gå dit. Jag kommer bara hålla fucking käften så du får liksom hålla tyst.
Kan man
och likadant säga, på dejter, tycker jag. Att man har varit så här, ja men tack, jag är inte intresserad. Nej, jag vill faktiskt inte gå vidare till... Nej, jättekul att inte pussa. Nej, alltså att det har varit...
Jag fattar. Ja. Jag har ju bara varit på två dejter i hela mitt liv. Det ena var en blind date när jag var 20, kanske inte kan räkna. Och den andra var med Mattias. Så att jag, där, I rest my case där. Men det känns lite som att du har lidit i hela ditt liv av Stockholmssyndromet light.
Absolut. Mm. Och Stockholmssyndromet light är ju, vi har ju läst nu så mycket om Stockholmssyndromet, det är så spännande. Så att, för det är ju en av kvinnorna där inne då, som blir kär i bankrånarna och pratar med Olof Palme i telefon och skäller ut honom och säger att han är dum. Fast egentligen, de har liksom totalt gaslightat sig in i hennes liv på något konstigt sätt.
Men ska vi måste
återge väl... det lite kort nu då?
Ja, det måste vi väl göra.
Kan vi få en liten historisk liksom jingle på det här?
Jo, kom in och ska... Ja,
rån grej va.
Det är mitt jobb. Det står jag för.
Stockholmssyndromet.
Ska vi ta det här lite kort då? 23 augusti 1973 så klev då en man med k-pist in på kreditbanken och tog fyra personer som gisslan. Vet du var den banken låg?
Ja, på Norrmalmstorg.
Ja, det är nuvarande Acne-butiken.
Ja, jag vet.
Ja, ja. Han gick in där då och krävde att hans polare visade sig då bankrånaren Clark Olofsson skulle släppas fri. Och det gjorde de ju. Men sen hände också det sjuka att istället för att bli arga på gisslan så var det väldigt många medborgare som blev arga mot myndigheterna. Liksom snarare mot de som var förövarna.
Ja, och det hände ju också i själva gisslan att de var precis arga på makten.
Och Stockholmssyndromet som först hette Norrmalmssyndromet faktiskt. Mm. Men sen när det blev världskänt ute i världen så man kan säga att man beskriver för... Att den som tas till fånga ibland väljer att identifiera sig med förövaren.
Mm.
Och så måste man ju också säga, så här, som Strage skriver i en DN-artikel 2013, att få psykologiska tillstånd har ju en sån cool klang. Alltså förstår du, det är ju en massa liksom låtar, listor, liksom band som kallar sig för The Stockholm Syndrome.
Men jag kan ju tycka att hela den här coronahetsen som är just nu, hur lätt anpassade vi är för all information som sker och vi är så lättförda för varje form av information. Den är ju en form av Stockholmssyndrom. Precis som vi ser tendenser i sociala medier när någonting sker. Vi behöver inte ha speciellt mycket på fötterna för att känna, måla upp bilder och verka. Och jag tycker att det här säger mer om hur bräcklig mänskligheten faktiskt är än vad faktiskt ett Stockholmssyndrom är.
Men okej.
Okay. För rätt förövare i rätt sammanhang. Där kommer ju någon som har gjort någonting ont men ändå ger dig något gott och säger så här: hej, vi kommer inte döda dig om du är schysst mot mig. Om du jobbar med mig så kommer inte vi döda dig. Jag skulle på alla dagar i veckan vara 100% lojal den personen som säger att den inte ska döda mig.
Ja, men sen, hela samhället är ju uppbyggt som ett Stockholmssyndromskidnappning. Jag tänker så här, kvinnor som blir misshandlade, sina snubbar och försvarar dem. Jag tänker på de här liksom olika jävla rit i skolorna som det har skrivits så mycket om, alla på något sätt håller käften för att man har blivit tärrad så jävla länge av överklassen, att man inte, att man tror att man inte att det är så här det ska vara.
Mm.
Så att jag tänker när den här Weinstein då, han fick 23 år, och då tänker jag också så här, liksom USA versus liksom Sverige, vi så här firade och jublade i dagarna tre när det så här kulturmannen fick 2,5 år. Det var liksom det största, mest sensationella som hade hänt i Sverige.
Mm. Och fortfarande är hans kvinna lika kär i honom.
Ja, och skrivit en bok som kärleksbetygelse.
Ja, och apropå att kärlek är blind, har du sett Love is Blind på Netflix?
Nej, jag ska ju bara erkänna att jag har inte det. Jag har läst om den senaste krönika förra veckan i DN, men jag vet ju vad det går ut på. Så du får ju ändå berätta varför du har blivit så besatt av den här.
Nej, men jag är mer besatt, om jag ska vara riktigt ärlig, så nu har jag sett hela serien och The Reunion Show. Jag är mer besatt utav experimentet Love is Blind än vad jag är utav faktiskt det som sker i programmet. Men om ni inte har sett det här så kan jag bara göra en kort recap. Det är alltså 10 män, 10 kvinnor som aldrig träffar varandra från olika delstater i USA. De hamnar i varsitt hus och enda interaktionen de har med varandra är via rösten. Det är en skiljevägg emellan och de ska sitta i timmar och prata med varandra för att lära känna varandra. Det blir ett naturligt urval. Vissa dejter funkar inte alls. Vissa kommer inte ens matcha med någon. Vissa blir råkära. Och efter 3 dagar så friar faktiskt den första mannen till den första kvinnan där inne. Och det blir ett ja. När de har friat så får de träffa på varandra för första gången. De får alltså se varandra fysiskt. Efter det så slussas de ut till en form av honeymoon-liknande situation i Mexiko. Där de ska bo. Där de inte vet när de ankommer till hotellet är att även de andra paren som har sagt ja till varandra också kommer vara där. Och då får man ju också träffa dem som man har valt bort för någon annan och så vidare. Så det är första interaktionen med verkligheten. Andra interaktionen med verkligheten är att man får tillbaka sina mobiltelefoner. De får koppla in kompisar, föräldrar och så vidare. Och de slussas ut till ett hem. Eller liksom ett boende, lägenhets...
ja, men du vet, det blir inspärrande, det blir ett galna.
Lägenhetskomplex där de ska bo och verka och liksom typ, ja, låtsas ha någon form av normalt liv. Och sen så är, och folk droppar av, det ska man vara tydlig med, efterhand. De klarar inte av de yttre påfrestningarna. Och sen så är det då till och med att folk faktiskt droppar av vid själva vigseln. För de ska då gifta sig med varandra.
Ja, men vadå, vad jag har förstått så handlar det om att så här, uspen, den sadistiska uspen är att man inte vet om bruden eller brudgum kommer säga ja eller nej.
Precis.
Det så är ju så vidrigt och ont.
Breaking moment.
Ja.
Och vissa par klarar sig och de gör den här reunion då 1 år senare och vissa par klarar sig inte.
Men det är ändå några par som klarar sig.
Ja.
Men grejen är att det blir också upplagt att så här, alla ser ut som, så här, det jag, lilla jag har sett, så ser alla ut som Barbie och Ken. Det är inte så här upplagt för att de ska springa ut och kolla på varandra och springa därifrån.
Nej, men de har ju gjort de här testerna innan, annars skulle man inte kunna bygga det här programmet. Så jag antar att så här, det är ingen som klarar av ifall Quasimodo sa. På andra sidan. För då skulle det ta slut.
Ja, liksom. Jag fattar. Mm.
Ja, så att jag tänkte först att i början så här, vad spännande det skulle vara ifall det var liksom en riktig... Ja, ja, du fattar.
Ja.
Men sen förstod jag efterhand att det hade aldrig funkat. Experimentet hade förmodligen slutat där och då.
Jag fattar, jag fattar. Men vad är det som du tycker... Alltså, det är ju...
Nej, men egentligen så handlar det inte... Det som blir det intressanta är att så här, det spelar ingen roll om man har träffat varandra... alltså in public eller att man aldrig har sett varandra, fortfarande är essensen av kärlek så skör.
Ja, jag fattar, men det var liksom att det går så snabbt att,
ja, men det är Stockholms syndrom, du blir helt hysteriskt besatt utav en person. Jag spelade in Robinson. Mm. Var på den där jäkla ön, alltså jobbade i teamet i 3 månader. Och det uppstod så många par bakom kulisserna. Folk som jobbade med varandra, gjorde slut med sina partners hemma, blev kär i någon på ön och det var bara, liksom bara den personen. Sen slussades vi in i liksom, tillbaka till fastlandet, det vill säga Sverige och verkligheten. Där var något helt annat, för där kom kompisar in i bilden, där kom åsikter och ja, man kände inte alls samma passion som man gjorde på den där lilla ön.
Nej, men vadå, det är en klassisk sommarkatten som vi kan kalla det. Att man träffar en kille på semestern eller när det är sommar och sen blir det höst. Ja, men lite som, vi kan lyssna lite på Poptontens Niklas Strömstedts låt om just den händelsen.
Börjar om. Men jag var bara tyst och tom när hösten kom och sommaren dog.
Nej, men det är ju helt, det är som att man har blivit lurad för att människan vill bli lurad. Och sen så blir det höst eller så är semestern slut och så kollar man på den där Pelle Jönsson och undrar vad fan som hände.
Exakt.
Och då kan man ju till exempel redan vara med barn.
Precis. Och så åker man då på någonting som är en slottsweekend och blir besviken.
Ja, alltså vi måste prata lite om dammvippinredningen.
Nej, men... Vi vill inte bara prata om att så här, någon jävel köper ett slott.
Ja.
Jag menar, det är sjukt.
Nu vårish. Det är liksom inga nej, gamla nej, pengar nej, som nej. Köper slott längre, nej, känns det som.
Nej, utan det, man förstår ju inte hur mycket det kostar att driva ett slott.
Av Prutenius så säljer av.
Exakt. Okay. Så man köper ett slott. Ja. Det är en stor investering. Det kan vi komma över.
Ja, det kostar.
Och så har man någon också typ av galenskapsidé att det här ska inredas till, ja, jag vet inte vad. Men så köper man ändå liksom så här silverglansiga gardiner och liksom lite krusidullsängen.
Och tyll. Tyll.
Tyll, de älskar tyll.
Tyll. Tyllband.
De älskar tyll.
Och guld. Nej, men alltså, det är ju mini Versailles.
Nej, men det är inte, men det är inte mini Versailles, det är så här, det är ju liksom Ullared Versailles.
Gud, vad bra. Nu har du kommit på någonting som kommer vara med i nästa års ordbok, Ullareds Versailles.
Svenska akademins ordlista. Lyssna på Lille Lördag.
Och Plupp kommer vara med också.
Pluppen. Var är Pluppen?
Ta den.
Nej, nej, inte ladda där. Jag vill ha Pluppen. Ja. Ge mig Pluppen. Okej. Ni Ullareds Versailles. Ja, men du fattar vad jag menar. Det är alltid liksom.
Nej, men älskling,
jag älskar
det. Du vet att
jag
är ju hotellbesatt. Jag har ju varit på alla slott i hela världen.
Men jag blir ju alltid ständigt liksom, får ändå ett litet fniss varje gång man öppnar de här salarna och så tänker man så här, wow, man blir helt så här förhängslad utav utsidan och så öppnar man ändå dörren till lilla slottsrummet och så är det liksom Ullareds Versailles som möter en.
Jag tänker att de som är nivåerish och får inreda det här, dels är de, jag tror att de är sådana som permanentar sig fortfarande.
Nej, men jag tänker att pengarna tar slut. Jag tänker att pengarna tar slut. Så precis innan de når målet, den fulländningen av att ha gjort sitt lilla Versailles, så pengarna tagit slut. Så de måste tulla på tapetvalen, på mattorna, på liksom, alltså de får inte till det där sista.
Är det då de så här, tar fram de där gamla rosa påskfjärna, för mycket fjädrar också.
Mycket dammigt inredning. Nej, men det är det här som är så hemskt, för att man tänker så här, ja, de har köpt ett slott, kom de på så här, fan, elräkningen är ju fan på liksom
600 000 i månaden.
Nej, älskling, du får faktiskt åka till överskottsbolaget och köpa tapeter.
Nej, men jag tänker också så här, men den inredningen är ju helt sensationell. Men jag kan ändå tycka
sensationell.
Jag tycker att det är mycket 90-tal sensationell. Så jag tror nog att du har rätt. Det finns överskottsbolag, hemliga, där man kan köpa hela inredningar.
Men kan inte Ullared starta en slottsfilé?
Vet att min mamma, hon köpte tyll och gjorde stora tyllrosetter på julegranen.
Nej, men nu ska vi inte vara, så där. Nej. Det blir lite småstadsförakt. Det blir lite småstadsförakt. Jag ska säga det,
förakt mot min mor. Jag älskade de där tyllgranarna.
Tyll är småstadslyx.
Så kanske det.
Ja,
men jag älskar tyll.
Tapeter med quotes.
Jag älskar tapeter.
Ja, men du, tapeter med quotes på väggarna. Alltså, nu följer jag ju Hemnet-knarkarna. Och då ser man ju hur många villor som helst med tapeter med quotes på väggarna.
Vadå quotes,
ja, men,
så här, på väggarna?
Carpe diem inne i tapeten. Och så har de ta med fan med alltid tyllgardiner. Det är småstadslyx.
Ja, jag vet. Men nu blir det som klassförakt. Ja. Och det ska vi inte närma oss. Utan nu är
varför
vi inne på...
inte då?
Och vi... Men du, vi måste faktiskt knyta ihop säcken lite här med Stockholmssyndromet.
Ja.
För att när vi började läsa på lite så visade det sig att den här då stackars Kristin Enmark som är, ser liksom dödsförskrämd ut på de här bilderna och också samarbetar då med Clark och Olofsson och Janne då som var den som ville befria Clara. Hon påstår att allt som det här är baserat på är bara hittepå. Hon har inte alls drabbats av det här syndromet. Hon har bara varit en smart höna i en bur.
Mm-hmm.
Ja. Hon beskriver då så här att hon har känt sig, hon hade velat ha beröm och kärlek av svenska folket och det tycker inte att hon fick. Och det som vi beskrev då innan, så psykologer då beskriver tillståndet som att man utvecklar då ganska snabbt en känslomässig relation till förtryckaren och då tar parti för den. Men Kristin Enmark då som tog parti för de här kidnapparna då, då säger hon så här att ett syndrom är ett sjukdomstillstånd. Och om man är drabbad av ett syndrom så behöver man inte fästa så stor vikt vid vad jag eller vi i gisslan gjorde. Och hon menade då att det var inte alls att hon blev attraherad av de här, utan hon var bara livrädd för att polisen skulle göra förhastade saker som då skulle få en konsekvens för gisslan. Och att alla hennes uttalanden då liksom handlade om att hon ville att gisslan skulle överleva och att hon inte kände några sympatier för Janne Olsen. Men,
nej, men hon har ju däremot jättekär i Clark Olofsson och hade en långt gången kärleksrelation med honom i flera år. Hon hörs fortfarande.
Ja, jag vet. Men då frågar då journalisterna som har intervjuat henne, och hon har även gett ut en bok så här, att det att hon hade då en sporadisk kärleksrelation efter med Clark. Mm. Och då säger hon, hur kom det sig? Jo, men det kan man ju undra. Men hon menar ju att förälskelsen med honom kom mycket, mycket senare. Och att det här inte handlade om det. Och där har vi ju uspen på allting. Mm. Och det är det, när vi gjorde Lille Lördag Crime till exempel, så var det väldigt många som blev frågasatta i olika rättegångar eller liknande då. När den som personen hade påstått till exempel ha mördat eller våldtagit eller som hade försvunnit, kom upp på tal då och åklagaren då påstod sig alla de här bestialiska grejerna som den här människan påstod sig hade gjort, och så började den här personen skratta eller le eller titta bort och sådär.
Mm.
Och så var det såhär, men gud, hur kan de göra det? Och då tycker jag bara man kan gå till sig själv när man hamnar i olika situationer, till exempel i relationer med vare sig kompisar eller på jobb, och när man blir anklagad för någonting som man känner så här, men det här är för fan helt absurt. Hur hamnade jag här? Då blir man ju stressad, precis som man skulle sjunga i kören när man gick åttan eller Lucia-tåg. Man skrattade och fnissade för att man blev så jävla stressad.
För man inte var mediatränad helt enkelt.
Precis.
Nej, men jag förstår hur hon tänker. Hon tänker ju rationellt, irrationellt.
Precis.
Och det är väl det Stockholmssyndromet är. Det är en rationell tanke i en irrationell verklighet.
Och det är det som också vittnar så himla starkt om det här. Det är när den här Miriam Haley som då, vad ska man säga, såg till eller vittnade så att Harvey Weinstein hamnade bakom galler i 23 år.
Mm.
Det var ju det som åklagaren var på henne jävligt mycket, att säga, men du har ju fortsatt ju ha sex med honom några gånger och träffa honom. Du ritade ju hjärtat möten efteråt dit. Och jag som själv har varit i en sån relation och gått tillbaka till förövaren och haft sex med honom igen och låtit mig utsätta för det här. Det är ju jävligt läskigt det här. När någon har gjort en illa så får man ju ett band, för att man vet inte vad som är passion och vad som är kärlek och vad
allt
som är
vävs ihop liksom.
Precis.
Och det är mycket sånt som står i klubben också. Ingen av de här kvinnorna har ju någonsin upplevt sig som en svag kvinna. De har ju upplevt att de har bestämt och varit starka. Att de skulle vara ett offer för våldtäkt, det har ju varit det svåraste för dem att acceptera.
Ja, hundar som blir slagna. Alltså, det finns bara en sån, vad ska man säga, ett anknytningsfuck-up i människors hjärnor.
Men det är väl anpassningssyndromet?
Precis. Tillsammans med Stockholmssyndromet så är det mycket syndrom nu. Men det bästa syndromet är att Lille Lördag är tillbaka.
Att vi kan väl kalla det för
Ullared-syndromet.
Ullareds
kör vi live från Ullared?
Jag älskar Ullared.
Ullareds Versailles, det är där du och jag kommer sluta. Jag vet det.
Jag vet det. Vi tror att det är Rivieran, men det kommer vara lite
Rivierans guldhönor.
Du kommer vara där precis innan Ullared bara gör såna här hockeyhandskar.
Jag ser så framför mig vem du kommer vara där. Jag kommer ändå vara lite skärpt och så lite kulturell.
Okej, det ser man. Skön självbild som vanligt.
Du kommer ju att tyll.
tyllprinsessa. Du vet den där tjejen som alltid kommer på alla bröllop i sin ballerinakjol och snus på huvudet.
Och du kommer att Dame Edna solglasögon. Snälla ha det bara.
Röda strå. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.